Dagens ämne är ju prövningens stund. Och vi pratade här ute bland annat om Japan, och där kan man väl verkligen tala om en prövningens stund för det landet, som också har utstått mycket under historien, men som i våra, som just idag har det eländigt. Och så kan vår värld vara så olika på. Alldeles här utanför i trädet när jag gick in här så hörde jag underbar vårsång utav fåglarna som satt och sjöng. Så kan det skifta så väldigt också i vårt värld. Jag vill läsa ifrån Markusevangeliets första kapitel, verserna 12 och 13. Där står det så här. Anden drev Jesus ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Markus är ju väldigt kortfattad, och det är kanske inte så lätt att få ut så väldigt mycket av de verserna i sig. Så jag väljer också att läsa ifrån Matteus 4. De första 11 verserna, därför att han, det är också en av dagens texter, och han är lite mer utförlig vad som hände där i öknen när Jesus befinner sig där. Och det står det att sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar, och de ska lyfta dig på sina händer, så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte sätta din Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå din väg, Satan, det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom. Amen. Herre Jesus Kristus, vi ber att du ska genom din ande låta ordet sås i våra hjärtan och få bära den frukt som du vill, i Jesu namn. Amen. Ja, dagens tema är ju som sagt prövningens stund. Och Bibeln talar både om prövningar och om frestelser som möter oss människor. Och det är en märklig mening som möter oss här i dagens text. Vi vet ju att när Jesus döps av Johannes döparen vid floden Jordan, så hade den helige ande kommit över Jesus som en duva. Innan dess hade ingenting utav de under och sånt som står i skriften hänt. Men här utrustas Jesus, i det här fallet inte som Guds son utan som den sanna människan, med den utrustning som han behövde, den heliga ande, för att kunna utföra Guds vilja. Och kort därefter så står det att han förs, och det är det som är lite märkligt i texten, han förs av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. I den gamla översättningen så står det för att frestas av djävulen. Men säger kanske någon uppmärksam bibelläsare, Det står ju också i Nya testamentet att så som Gud inte kan frestas av något, så frestas han heller ingen. Och hur ska man se på allt detta utan att bli förvirrad? Är man ledd av anden, så leds man väl undan kampen, bort från frestelsen och ut ur öknen. Och ändå så säger de gamla kyrkofäderna: utan frestelser kan ingen bli frälst, sa de. Och då kan man ju fråga sig, vad menade de med det? Vad är en frestelse och vad är att sättas på prov, en prövning? Och vi kommer ihåg kanske speciellt, vi som är lite till åren, Jan Sparring som sjöng "Prövningar vi möta få, som vi ofta ej förstå". Och sådana får vi möta. Frestelser och prövningar, det är ju en verklighet i tillvaron. Ingen av oss undgår ju sådana. Och det är en del av livet. I vardagen så säger man ju om frestelse, säger man om till exempel diverse bakverk, att de kan fresta oss. Som semlor och chokladtårtor och allting vad det kan vara. Men det kanske ligger på ett djupare plan det hela. Prövning å andra sidan betyder ju att någon sätts på prov. Någon testas för att se ett visst resultat. Och det som är lite både bekymmersamt och kan vara lite krångligt, det är att ordet frestelse och ordet prövning är ett och detsamma i grekiskan. Det är samma ord som ligger till grund för både frestelse och prövning. Och vi skulle ju kunna förklara det så här: Gud, han frestar ingen, men han kan låta prövningen komma för att vi ska växa till som människor. Finger vi inte möta prövningar, så skulle vi nog tycka att allt är bra som det är och ingenting skulle få oss att vilja ha det annorlunda och att mogna och växa som människor. Men Gud vill få oss att växa och mogna, därför att han tänker på vårt eviga väl. Djävulen däremot frestar för att framkalla ett nederlag från Guds synpunkt sett. Och hur resultatet utav det här blir, det avgör ju människan själv. Klarar hon testet, så blir hon starkare, en starkare karaktär. Faller hon efter, har hon gett efter för frestelsen, så faller hon. Och nu menar Nya testamentet, vad jag kan finna, att vi frestas på minst tre fronter. Vi frestas av djävulen, som oftast vill få oss att tro att Gud har övergivit oss. Han bryr sig inte om mig, eller han hör inte mina böner, och det händer ingenting när jag ber. Hur ofta kan vi inte känna så? Hur ofta kan vi inte undra, är det någon idé egentligen att be? Och vidare så frestas vi av världen, alltså de värderingar som råder i tiden när det gäller sex, makt och pengar, att utöva det på ett egoistiskt sätt. Och vidare av vårt eget kött, vår mänskliga natur, att bli högmodiga, självkoncentrerade, utan empati och ansvar för livet och våra medmänniskor. Vi frestas liksom att bli något annat än den vi är på djupet, nämligen Guds avbild. Vad gäller då prövningens stund för Jesus? Jo, efter 40 dagars fasta så blir han hungrig. Och det har ju visat sig att det är gränsen för vad en människa klarar. 3 dagar klarar vi utan vatten ungefär. Har man kommit underfund med. Men 40 dagar ungefär klarar man sig utan mat, men där går en gräns. Och då står det att efter 40 dagar så blev han omsider hungrig, står det. Och det är gränsen för vad en människa klarar. Då kommer frestaren, så typiskt. Och det är inte som Guds son som Jesus frestas och prövas, utan det är som en sann människa uppfylld av den heliga ande. Som den andra Adam, så ska han nu möta de frestelser som den första Adam föll för. Som han mötte och där han föll. Och där våra första mänskliga föräldrar föll, och vi alla därmed har fallit, så prövas nu Jesus. Att överträda de gränser som Fadern har satt, att bli så som Gud, det sa ju djävulen till Eva och Adam där, att om ni äter av detta träd så ska ni bli seende, ni ska bli så som Gud och förstå och se. Och det blev ju egentligen tvärtom. Att ifrågasätta hans ord skulle Gud ha sagt. Och Jesus, han frestas på de områden där vi människor har våra grundläggande behov av bröd, ägodelar och mänsklig uppskattning. Och han frestas att överträda sina mänskliga gränser som en gång Adam och Eva gjorde. Och i dopet vid Jordan så invigdes Jesus till att gå korsets väg. Och här frestar nu djävulen honom att gå en lättare väg än korsets väg. Vilket skulle innebära att frälsningen inte skulle bli en verklighet för oss människor. Och den första frestelse som Jesus möter här och vi läste om, det är på brödets område. Att använda Guds kraft till att förvandla stenarna till bröd. När han var så hungrig efter fastan. Och vem skulle inte gjort det? Att missbruka sin ställning som sann människa och missbruka Guds kraft. Den frestelsen möter han här. Men han segrar med hjälp av det ord som han förväntas överträda. Människan ska leva inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Jesus segrar i prövningens stund med blicken på Fadern och med hjälp av ordet och anden. Och nästa frestelse som möter honom, det är att fresta Gud att göra tecken för dess egen skull, att bli erkänd, att få uppskattning för att bli populär. Och det kan väl vara en frestelse som vi också känner igen. För att få det verkligen trovärdigt så citerar djävulen skriften, vilken han kan väldigt väl, men han tar alltid orden ur dess sammanhang. Och det kan vi känna igen också från andra sammanhang. Och också detta är en verklig frestelse för Jesus, för han kunde ju fallit för detta. Att bli erkänd genom att göra tecken. Men han segrar också här. Med ordets och andens hjälp. Du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Och så väntar det svåraste provet för Jesus. Nämligen maktens lockelse. Frestelsen att bli något verkligen. Ha begäret i sin djupaste form. Vi läser, nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Och det var möjligt att det kunde bli så. Han skulle fått all makt. Han kunde låtit bli att gå till korset, men vad hade det blivit av dig och mig? Och vi ser ju nu hur svårt det är att, avträda makten. Vi ser inte minst i Libyen och dess härskare, när man en gång har fått makt, att ingen vill frivilligt avträda den. Men Jesus, han föll inte för detta. Han skulle kunna slippa korset, och han skulle kunna fått all makt i himmel och på jord, åtminstone på jorden, genom att tillbe djävulen. Men här segrar han och säger: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Och vägen till upphöjelsen, till makten, den verkliga makten, skulle föra Jesus till ett annat berg, nämligen Golgata, platsen för det verkliga maktskiftet. Och vi läser i Filipperbrevet 2: När Jesus till yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus är Kristus, Gud Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus segrar där Adam och Eva föll, där vi har fallit. Frestelsen och längtan att överskrida våra gränser och bli så som Gud, det som människan så gärna vill bli. Och också här kan vi säga med påsksalmen som vi sjunger i påsktid: Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet. Hur är det då för oss i prövningens stund? Ja, inget mänskligt liv är ju lätt. Ibland kan ju vi frestas och tro att livet är så där enkelt, när allting går vår väg, så att säga. Och himlen är blå och solen lyser. Allting är så underbart. Men så vet vi att det finns också andra stunder i tillvaron. Och jag tror inte att livet är enkelt för någon enda människa, även om vi ibland inbillar oss att en del ser ut att slippa ifrån fullständigt, så tror jag inte det är på det sättet. För vi vet aldrig vad en människa har på insidan. Vi kommer alla förr eller senare till det som skriften talar om, till Jabboks vard, en plats där Jakob en gång brottades med Gud. Och Peter Halldorf, han skriver i en bok att Herren låter oss återvända från övermodets öknar med livet i behåll och med nya insikter, dyrköpta sådana. När livet blir svårt, när tvivlen kommer och vi frågasätter Gud och hans kärlek, så frestas vi att tro att han har övergivit oss. Och vi frestas att själva överge honom. Men hur skulle Gud kunna överge någon enda av dem som han har skapat till sin avbild? Och i Jakobsbrevet kan vi läsa: Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frestar honom. Gud kan inte frestas av det onda, och själv frestar han ingen. Blir någon frestad är det alltid av sitt eget begär som han lockas och snärjs. Det betyder ju inte på något sätt att allt som sker är Guds vilja på vår jord idag. Vissa saker sker bara och går fel därför att vi bor i en ofullkomlig skapelse, en fallen värld som genom synden är lagd under tomhetens välde. Och andra saker sker därför att andra människor och människan i allmänhet handlar oklokt. Och för, som det stod i den gamla översättningen, för snöd vinnings skull. Och andra händelser kan vi själva vara skulden till. Men det betyder inte att Gud har övergivit oss. Och det glada budskapet mitt i alla svårigheter är att Gud kan använda det svåra och onda oss till godo om vi vänder oss till honom. Och i första Korinthierbrevet kan vi läsa: era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen visar han också er en utväg så att ni kommer igenom den. Kanske ser vi inte resultatet genast och inte ens i denna tid, men Gud bereder oss en utväg. Och det bästa vi kan göra, det är att hålla fast vid hans kärlek i allt, trots allt, därför att allting inte är vad det ser ut att vara. Och har Jesus blivit satt på prov, så ska inte heller vi räkna med att slippa det. Men när svårigheter händer, så vill vår motståndare få oss att tro att Gud har övergivit oss. Svårigheten, lidandet, som kanske inte alls kommer från Gud, kan han ändå använda för att skapa något gott om vi håller fast vid honom och vågar tro att han bara vill vårt allra bästa och vårt eviga väl. Och därför så säger Jakob: salig är den som håller ut och han prövas. När han har bestått provet ska han få det eviga livets segerkrans som Gud har lovat dem som älskar honom. Amen. Så tackar vi dig, Herre Jesus Kristus, för att du gick korsets väg för oss, för att du segrade där vi har fallit, och för att du, Herre, vill hjälpa alla dem som kommer till Fadern genom dig. Herre Jesus Kristus, vi prisar ditt heliga namn och vi tackar för att du vill möta oss och för att ingenting kan skilja oss ifrån din kärlek. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du har bara goda tankar om var och en utav oss, trots hur livet kan se ut ibland. Men hjälp oss att hålla fast vid att du är god och att du vill vårt eviga väl. Och låt inte våra ögon, Herre, bli blinda, utan få vara seende genom din andes närvaro och genom din nåd som är gränslös. Så lämnar vi oss i dina händer och ber att du fyller oss med din nåd så att det kan få flöda över. I Jesu namn. Amen.